En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hej och varmt välkomna till Sportbladet Allsvenskan. Oskar Kisk heter jag och har en otrolig ära att få presentera en prominent trio i studion idag. Först och främst Per Boman, välkommen.
Ja, tack så mycket. Jag trodde absolut inte att jag skulle vara först och främst i det här sammanhanget, men det känns bra.
En av två Per och du får äran. Disco, jag vill presentera dig.
Jag är helt knäckt att jag nämns två här.
Om du är etta varje gång, det är bara du som vill vara med.
Exakt.
Och sist men inte minst, Per Lernström.
Kändes som minst nu, ja. När du sa det. När du gjorde uppbyggnaden innan.
Men det var ju som att käka vingummin, man sparar alltid de röda och de svarta till sist. Alltså det bästa till sist.
Exakt.
Mm. Hur är läget med dig?
Bra räddning. Jag mår bra, tycker jag. Mm. Det var skönt att vara här. Alltså, det var lugnt här inne. Det har varit en stress idag, men nu hittar man en form av...
Ja, du ska stressa iväg till lunchen, men här står tiden stilla.
Här stannar vi till.
Mm. Ja. Vi ska återkomma lite till dig, ditt gebit och allt vad det innebär. Jag tänker att vi har en allsvensk match att prata ner. Man får inte säga prata ner, men ta ner då. GAIS IFK Göteborg. Du såg den i alla fall hemifrån.
Ja, precis. Jag skrev krönika hemifrån på den matchen. Och det man kan säga är väl, om man ska sammanfatta det, så är det ju... Det är en sak för IFK Göteborg att förlora mot ett rikt Häcken, för man kan säga det är borta på Hisingen ändå, de har massa pengar, det är ingen som bryr sig om dem och så vidare, vilket inte stämmer, men man kan säga så i alla fall. Det är något helt annat att förlora mot GAIS, ett GAIS som liksom har tagit hissen direkt från division 1. De har i princip inga spelare som har bättre än superettan meriter, och att då bli liksom söndertacklade och nedkämpade och uttänkta på något sätt av GAIS, det är, jag tror att det var riktigt förnedrande för Blåvitt.
I första allsvenska derbyt på 12 år.
Mm, precis.
Mm. Mm. Disco, du såg?
Ja, vi hade ju med oss Wernbloom här igår och han var väl rätt optimistisk, tror jag, och han sa att han skulle få skämmas om GAIS vann och att han skulle ha svårt att gå ut på gatorna i Göteborg här, och ja, det har han väl nu. Och jag tror också, som hon var inne på, att det är ganska förnedrande just hur det gick till och att de inte såg ut att ha speciellt mycket till chans där. När GAIS gör 2-0 känner man att matchen är helt död och att det är ganska stolpigt och inte direkt någon sprudande offensiv. Och ja, vad som har hänt med Mucholli känns som en gåta. Han har varit en av kanske allsvenskans främsta offensiva spelare förra säsongen och kanske i början på den här säsongen. Men jag vet inte, han är inte ens en skugga av sitt forna jag nu. Så att det finns en del som oroar kring Blåvitt, känns det så.
Men hur kan det vara så här? För man ser den här matchen och så tänker man att nu gör de 1-0 på frisparken då. Det är vad det är. Någon form av komplikationsmiss. Men att det inte kommer en tydligare offensiv, hur kan det inte hända?
Nej, men de har ju en bra period första 20 minuterna, Blåvitt, ja, där de dikterar spelet, där de spelar den typen av fotboll de vill göra.
Lite
men...
samma som mot Djurgården, lite samma som i andra matcher vi har sett, att de öppnar och sen inte...
Precis. Problemet orkar. Är att när de inte har en traditionell center eller en bra avslutare eller någon typ av fysisk närvaro i straffområdet, så krävs det så oerhört mycket för att Blåvitt ska kunna göra mål. Mm. Alltså, och nu var Källerup borta, liksom, den liksom enda klassiska nian de har. Saknades, kastade in handduken på uppvärmningen, Mucholli kom tillbaka i laget, och då är det ju så att alltså, man måste vara ett väldigt, väldigt, väldigt bra spelande lag om man ska ha någon typ av falsk nia och luckra upp ett bra GAIS defensivt som står lågt. De måste vara ett väldigt, väldigt bra spelande lag då, och dit har inte Blåvitt kommit än, så därför blir det så oerhört frustrerande, tror jag, för alla IFK Göteborg-supportrar när de är så galet uddlösa över 90 minuter.
Ja, men såg lite slagna ut också under delar av matchen, att det var inte så att de krigade livet ur sig som vi kanske har sett med Seb Eriksson-typer som liksom sparkar sig tillbaka in i handlingen.
Nej, men sådana typer saknas det ju Blåvitt idag, tycker jag, förutom då Gustav Svensson och kanske någon till. Att det är
Sebastian Olsson i viss del.
Typ, men liksom de här ledargestalterna, de här Sebastian Eriksson-typerna, de lite fula som kan gå in och köra på stenhårt. Det tillsammans med liksom offensiv kvalitet, tycker jag det saknas i det där lagbygget.
Mm.
För det är bara sista, det är ju så att guys var inte ens, alltså de var bra, men jag tror att de gjorde en 3+ insats liksom, men det var ingen mästerlig guys insats och det tror jag är ännu jobbigare för Blåvitt att guys kunde slå dem relativt bekvämt utan att göra en maxprestation.
Men det var väl ett lag som trodde på det och ett som absolut inte trodde på det?
Ja, alltså åtminstone energimässigt och liksom derby-närkampsmässigt så var ju guys klart mer, om vi ska använda en klyscha, påkopplade än vad Blåvitt såg ut att vara lite rädda om fötterna nästan faktiskt.
Mm, jag hade tänkt stänga av och fokusera på min yoga där när precis innan Paulus Abraham gjorde 2-1, och då kändes det som att det var närmare. Så gick det en minut så bara, de har ju 5 minuter till på sig eller 3 minuter till, men det kommer inte hända någonting här. Mm. Nej. Så det var skönt att göra yoga.
Mm. Bra.
Praktiserar du yoga?
Ibland.
Mm. Det är nyttigt att ha gjort.
Ja, och jobbigt. Jag gör sån här varm yoga. Har ni gjort det någon gång?
Är det sån här Bikram eller?
Ja, exakt. Ja. Det är fruktansvärt hemskt.
Ja, låter för jobbigt för mig.
Ja. 40 grader i 90 minuter.
Fotboll är bättre. Välkommen hit först och främst. För de som inte känner dig, det kan vara 3-4 pers som inte har en televisionsapparat. Mm-hmm. Så är du programledare för Idol, just Talang, det. Kockarnas kamp. Mm-hmm. Något mer glömmer?
Talang är ju lagt på is. Ja. Men vi tar den ändå.
Ja. Det får man ta. Ja.
Nej, det är väl det.
Ja. Och sen har du ett roligt uppdrag till sommaren. Du ska programleda TV4s fotbolls-EM-satsning.
Just det, tillsammans med Frida Nordstrand.
Ja.
Det är kul, sommargig får man väl ändå lov att säga. Jag har inte haft så mycket roliga sommargig.
Jag gratulerar till utnämningen.
Ja, att det är någon delegat som kommer. Vi har valt.
Exakt.
Ja, riktigt så spännande var det kanske inte.
Men hur fungerar en sån grej då? Söker man ett sånt jobb eller blir man tillfrågad?
Inte jag liksom? Sökte inte
hittar
det här
man.
Men
andra söker.
Nej, det var inte så jag hörde.
Nej, men alltså, får man hitta att ja, men jag kanske kan vara aktuell, eller lägger man liksom att säga ja, men nu gör det här kanske skulle vara ett jobb, ja, för mig? Eller?
Jag har haft lite diskussioner med det som då var chefskapet på sportavdelningen. Och vi har ändå snackat ett tag om att det hade varit roligt, givet att jag tycker fotboll är kul och är intresserad av det. Men sen så tror jag att det kortet får rätt i det här mästerskapet. Så då kom en rak förfrågan. Och då var det fick jag gå hem och säga att jag kommer inte vara hemma den här sommaren så mycket. Jag kommer sitta i en studio. Och sen var det, alltså, för min del var det inte så mycket att tänka på. Det är väldigt roligt.
Ja.
Det är en utmaning, absolut. Men det ska bli kul. Och jag tycker också det är kul. Jag ser ändå fram emot det här mästerskapet. Det är ju alltid tråkigt när Sverige inte är med. Men det är ändå ett riktigt mästerskap. Mm. Vi är inte i Qatar med allt vad det innebär. Det är inte någon 10 nationers uppdelat EM eller Ryssland eller något. Liksom, och vi är färdiga med pandemi förhoppningsvis. Så att det ska bli kul att bara ha ett härligt mästerskap i Tyskland också.
Sista kanske 10 åren hade ju varit en rejäl slagsida åt det nördiga i och liksom taktiska i fotbollssändningar. Att det ibland kan kännas som att man är på ett så här tränarseminarium. Så ju. Är liksom rekryteringen av dig någonting för att, så att säga, göra det lite mer folkligt igen på något på sätt och vis?
Vi kan fortsätta med klyschorna, det vill jag fel människa svara på, men det är det väl kanske. Alltså, jag är väl inte lika mycket i land av att vi framför allt ska diskutera nior och korridorer. Det kommer vi också att göra, men det är ju många andra som gör bättre än vad jag gör. Så att det är väl klart att det finns väl en förhoppning om att man kanske kan bredda en publik och bredda ett samtal i största allmänhet. Och sen är det ju spännande. Man märker det när man kliver in i den här världen. Det är ju många som har många bestämda åsikter om vad som är okej och inte okej.
Välkommen till sportjournalistiken och framförallt fotbollsjournalistiken. Jag ska ha ett tips till dig. Skaffa Twitter. Och så börjar
Där
är hur lugnt som helst.
Men det är klart att man blir ju liksom nyfiken också, för det är ju jag menar, jag antar att det finns hierarkier inom programledarvärlden. Hur såg sportredaktionen på det när det kom någon utifrån och plockade det kanske finaste jobbet?
Ja, nej, men jag har ju jag har fått praoa lite nu på sporten för att hänga med och titta lite på hur de gör sändningarna och sådär. Och jag har väl ändå mottagits med, i så fall döljer de det bra. men det, ja, du har säkert helt rätt. Och det är ju så med alla de här yrkena i liksom tv-branschen. Det blir en tydlig hierarki som du är inne på. Och det är säkert de som känner att det där var väl onödigt, att du kunde väl ha hållit det på din kant. Men det får jag, vet inte. Jag själv ser sällan på det på det sättet. Och det, jag tror inte man Har man de tankarna och går omkring och blir bitter över det, då tror jag då kanske det finns en anledning till att man inte sitter på den tjänsten, vad vet jag.
Det är som du ungefär när bank får gå på derbyn.
Ja, precis.
Är det mycket nej, hierarki
nej,
här?
Nej, vi är så fina.
Nej. Här är helt platt, ingenting. Ja, nej.
Vi blev ju beskyllda för att åka lyxigt hem från Malmö med nattåget.
Exakt, när vi åkte nattåget.
Vi var lite större för att det var handikappanpassat. Ja, men det är inte så konstigt om du kollar på oss.
Det var svinigt att ni bokade handikappanpassat.
Ja, det gjorde vi inte. Det var faktiskt...
Bara. Personen som klagade som bokade.
Exakt,
så har vi fått det sagt. Din egen bana då? Du håller på Djurgården. Mm. Kanske främst fotboll, men det började med hockey.
Ja, men det var pappas fel som det ofta är. Att vi började gå på hockey när vi var små. Och, eller vi var små, jag var små, han var stor. Och det var så Djurgårdsintresset började. Mm. Så det är ju väldigt enkelt det där. Jag har märkt det med mina egna barn. Att det räcker med en match, en halvstuk. Sen är de oftast där. Liksom. Och lite så var det för mig också. Sen tog fotbollsintresset över när jag själv började spela. Och då blev det ju viktigare. Det var då det blev viktigt på riktigt när man var 8-9 bast och förstod behovet av att stå för färgerna på något sätt.
Ja, har du behövt stå för färgerna? Eller?
Nej, men man är uppvuxen utanför Strängnäs. Det var inte alla... Alltså Djurgården har väl alltid varit ett lag som det finns folk som håller på. Men som jag minns det så var det ett oväntat starkt gnagetfäste i den där skolan.
I just Strängnäs?
Nej, det ska verkligen inte sägas. Men däremot, det var några färgstarka personer som höll på gnaget. Ja. Och som hade kommit längre i sin fysiska utveckling än vad jag hade gjort, om vi säger så.
Vem är liksom, vilken spelare har du brunnit mest för i Djurgården genom tiden?
Nu är man ju så liksom in där att man tycker att det är så fint med Harris traditionen och lite färgad av liksom det som hände efter finalen nu senast. Så det är väl klart. Sen Kim Källström har liksom brunnit mycket för. Och det är ju tråkigt att vi inte var nära att vi fick jobba ihop i sommar. Men nu är han ju chef över all svensk fotboll, som man själv uttryckt sig.
Vad är relationen annars till fotbollslaget då? Det är en rätt bra relation med Bosse. Och
ja, men vi sitter ju precis bakom liksom, den så kallade Bossebänken. Alltså jag har ju platsen bakom Bosse. Men Bosse pratar med, det går inte att prata med Bosse under matcher. Nej. Alltså det är en helt annan människa än när man liksom snackar efteråt. Men det är väl, vi har en bra relation. Det är liksom haft lite med Djurgården att göra även utöver att man går och tittar på
en klassisk presskonferens.
Ja, den var det, det var roligt. Och det var konstigt.
Minns ni den?
Nej, var ni där?
Kevin Walker eller vad?
I pokalrummet.
Ja. Efter nobben på i Idolfinalen.
Frågan kom inte i finalen. Det var någon vanlig fredag. Ja. Mm. Jag vet inte varför vi tog upp det. Det var någonting som hade hänt i alla fall som var fotbollsrelaterat. Jag såg en anledning till att visa upp en Djurgårdströja i tv direkt.
Som var tryckt med Walker och något nummer på ryggen, va?
Och han svarade, kommer du ihåg han svarar?
Inte
han bara,
exakt.
Du vet att jag har spelat i Gnaget, va? Mm. Jag bara, det spelar ingen roll.
Den idén är ju annars ganska fyndig att göra en grej av det, för då avdramatiserar man hela flytten och hans AIK-historia i det sammanhanget raderas ju.
Ja, det blev ju en annan historia. Ja. Men det är ju också,
har man smugit ut den liksom med en liten tweet?
Det är Bosse som är aktör bakom det där såklart, som ringer och tycker att det är en rolig idé.
Det är genialt. Ja.
Du hade med Bosse att göra nu i samband med VSK.
Ja, precis. Han snackade ju om det här med det här. Ja, han dök ju upp där.
Han var där i alla fall.
Ja, han var på Hitachi Energy Arena. Back in business var han efter att ha varit borta på inspelning av Förrädarna. Då. Han ville ju inte bekräfta det här att han är med där. Han sa att han hade varit bortrest. Och att jag tror att det var ju kollega Linus Pettersson då på Expressen som frågade om han hade varit för styrligare bredd. Ja, det ser du väl, jag är brun som Bosse. Ja, men det är det ju alltid. Så sa Linus, liksom, så att, men ja, han berättade i alla fall att om han fick frågan från Förrädarna så skulle han fundera på det. Och att, för han var väldigt bra med människor, sa han. Så att, ni får fortsätta spekulera vart jag varit, var ungefär kontenten om det.
Ingen kommer ifrågasätta att han är bra med människor. Den gåvan har han.
Precis. Uh-huh. Sen om det är bra för ädarna eller inte, det vet jag inte. Jag har inte stenkoll på det programmet.
Jag har faktiskt inte sett det.
Nej.
Men jag tror att det blir spännande att se honom där.
Ja, det tror jag också,
om det
faktiskt
är så att han är där.
Ja, exakt, det tror jag också faktiskt.
Vi får väl se.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare.
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
En annan grej, Per, det är ju att du som kommer utifrån, vad har du stört dig på med fotbolls-tv-sändningar?
Jag hör ju vad du fiskar efter, men, nej, men jag tycker att de gånger jag stör mig, det är när man känner att och det tycker jag generellt sett när man ser liksom på tv som har någon form av bäring i någon form av verklighet och människors öden, oavsett om det är en fotbollsmatch eller om det är, ja men vi tar ett Idol då, alltså där någon sjunger för att man älskar att göra det, att man inte är emotionellt investerad i det, att man liksom inte, för om du nu sitter och jobbar och kommenterar en match eller har en studio kring en match, du måste liksom, man märker om en människa inte går in i det, det kan jag reta mig på, så att man liksom blir, man levererar någon form av själlöst jobb bara. Nu tycker jag att så här, man kan luras lite av det som du var inne på förut, att det är mycket prat om taktik, det är mycket, man är väldigt inne i själva det tekniska kring fotbollen och det som kan göra en match, men jag tycker det är som bäst när man vänder på det och vågar liksom, ja, men om man vågar ställa en sidlinjefråga, ganska kul det här, hörru. Eller ni mår rätt bra just nu, då händer det ju någonting, och det är väl kanske just i de tillfällena som det är lättast att göra. Det är svårare när man liksom står i en studio och inte har någon gäst, men när det sker så blir det bra. Och när det saknas så tycker jag att det är tråkigt.
Så man kan ta ner allvaret lite liksom, för ibland kan det ju betraktas som att det är nästan Nobelpristagare som pratar om kemi liksom, när det egentligen verkligen sker någonting lite mindre som fotboll liksom.
Ja, men lite så kan det ju bli stundtal. Sen kan jag också tycka att det är fantastiskt kul att höra de som är extremt kunniga. Jag menar, när ni pratar på och man hör liksom, man får en bakgrund som gör att man förstår ett sammanhang sportsligt, eller speltekniskt, jättespännande. Men när man får den ytterligare dimensionen av att så här, det finns en känsla i det här också, då blir det lite roligare och lite mer underhållande, kan jag tycka.
Lasse Grimlund var ju expert på det där med avväknande frågor på DN. Mm. Ja, man har gått i pensionen, men det var när Lasse Lagerbäck, tror jag var 2006, den där extrem dåliga matchen med vad var det, Sverige-Tobago va? 0-0. Ja, och då hade det varit extremt liksom pressat mellan Lagerbäck, och det var ju på den tiden han hatade media och journalister, han bråkade med alla. Och så var det mest infekterat där. Ja, hur kunde det bli 0-0, bla bla bla. Så sista frågan. Ja, men inte kul med VM, Lasse. Är det inte lite kul med VM, Lasse? Hur känner du då?
Ja, det är klart avväpnande.
Det är helt avväpnande.
Men det, ja, men vad svarar
Lasse? Ja, visst är det väl. Det är man. Ja, men koncentrera sig själv på matchen istället. Typ så.
Men där måste jag ändå säga att det här är ju en sidogrej då, men just den matchen, Trinna tillbaka-matchen, den var väldigt bra. Sverige var väldigt bra i den matchen. Alltså Lasse Lagerbäck hade rätt när han berömde laget. Jag tror de hade så här 25 lägen eller någonting.
Men det var väl därför det blev så spänt.
Exakt. Men den har ju blivit ihågkommen som en usel match, men det var en bra insats faktiskt. Mm. Det var det.
Om jag hade ditt jobb, nu har jag inte riktigt det, utan nu pratar jag för en ganska invigd målgrupp. Jag tänker att man är intresserad av allsvensk fotboll, man lyssnar på den här podden, och att är man intresserad av bakning kanske något annat. Men du kommer ju tilltala både människor som är intresserade av bakning, som är alltså mer generell publik. Mm. Hur kommer du göra för att försöka fånga, liksom, du måste bibehålla intresset för den stora massan samtidigt som nördarna inte ska liksom byta kanal. Nu är det svårt att göra det, men om du förstår hur jag menar.
Ja, det är väl det som är balansgången. Och som är en stor utmaning. Det tycker jag generellt sett är en stor utmaning med all form av underhållning där det finns något form av djupare vilja att vara bredare eller att vara smalare än det absolut bredaste, om ni förstår vad jag menar. Och det tror jag kommer vara det man får liksom balansera sig fram. När man väl sitter där så tänker inte jag så mycket på det.
Men är inte mer att experten har den kunskapen?
Jo, alltså, men precis. Jag tror att kommer ju inte på något sätt vilja eller kunna kliva in i den här supernördrollen. Så kunde jag absolut inte jag, och så välinformerad kommer jag inte hinna bli. Det har man ju märkt. Alltså det är svårt att plugga i fatt fotboll. Det är lite för mycket match som spelas. Och lite för många spelare som det handlar om. Men det som jag tror kommer vara viktigt, det är att vara med. Vara påkopplad. Mm. Vara där i, och liksom kanske våga ställa den där varför-frågan en gång extra. För jag tror att det är den som ibland om man ska prata om grejer som ibland kan saknas, att man tar för givet att alla är med på det där resonemanget som en expert säger. Och då tror jag det mest handlar om att då gå till sig själv och säga, förstod jag hela den här biten? Det är väl att vara någon form av spegel.
Men det tror jag är ett bra tänk också, för jag tycker ibland blir de här sändningarna alldeles för nördiga och det blir alldeles för mycket pilar och alldeles för mycket taktik, tycker jag i alla fall. Det vill jag väl mer, men det är väl smak, tycke och smak det där. Ibland
ja, och sen är det jättestor skillnad på liksom en Champions League-match eller en Premier League-match, ja, där det är som du är inne på, Oskar, det är ju som här också. Mm. Man är ändå hyfsat initierad och vill säkert ha den analysen. Ett stort mästerskap där det finns en ambition och en tro och där det faktiskt är en bredare publik som tittar, så kan man ju våga kosta på sig en extra varför fråga.
Vilka sport-tv-programledare har du inte kanske inte sett upp till, men vilka kan du inspireras av?
Men det, alltså, det är svårt att inte liksom alltså jag kan ju inte plocka bort Lasse Granqvist från mitt eget min egen uppväxt och mitt eget intresse och där är ju såklart att han är väl tvivelsutan en av de bästa i landet på att kommentera fotboll. Och sen är han väl helt, jättebra på programleda också. Men han är definitivt en sån som jag tycker är... Men han har också den där förmågan, tycker jag, att kunna på ett sätt vara både initierad och låt oss kalla det nördig då, men också kunna ha det ganska breda tillslag. Eller ja,
både nördig och folklig. Liksom.
Ja, men att kunna... Och de, jag märker själv, det som jag går igång på, det är de som inte är rädda för garvet heller. För jag tycker att lite som... Var det du som sa att det var liksom nästan bankettstämning på något sätt när man tittar på de här. Och det kan ju vara bra stundtals. Men det är ju kul också om man får skratta lite.
Det kan ju finnas händelser som kräver allvaret. Mm. Medan... i stora hela i underhållning vi alla sysslar med på ett eller annat sätt, och då ska det faktiskt vara något form av leende som byline-bilderna, inte le för mycket för då när du står bredvid någon krig eller någon annan hemsk situation.
Helt rätt tänkt.
Mm, helt rätt tänkt. Har du några andra fotbollsförälskelser?
Ja, men alltså jag är ju inte, jag höll på Newcastle när jag var liten och det gör jag väl egentligen fortfarande, och nu är väl det både lite roligare och inte så roligt. Det är kul att vi har svensk intressen där och att det går någorlunda okej, men sen är det ju hela den här ekonomiska biten av fotbollen som är svår att bara se förbi, vilket ju också gör ett mästerskap ganska roligt, kan jag tycka, där man, de som är där och slåss väl ändå för någonting annat än en Saudi-sponsor på bröstet.
Och det är väl någorlunda lika villkor eftersom länderna har förutsättningar.
Inte än i alla fall kan du inte köpa över i allt för stor utsträckning. Det är många som sliter och kämpar. Men sen så har jag väl liksom så min son har liksom varit totalt snöat in på Manchester United. Det kanske man gör som barn, vad vet jag.
Men det är roligt att han väljer United-spåret nu, för det är mycket, lite för mycket Haaland-tröjor tycker jag på skolgården. Ja, det är helt bekvämt.
Men han är också bara i sammanhanget 7 år och tycker det är kul. Han har fortfarande lite svårt att säga Manchester United. Jag tror inte det är roligt att han har lärt sig att säga det. Och sen gillar han den röda tröjan och lilla djävulen som han går igång på.
Djävulen alltid valt.
Tydligen.
Men om du inte kollar Djurgården, vad väljer du för fotbollsmatch eller liga eller sammanhang?
Premier League är nog nummer 2. Mm. Och sen så skulle jag säga att Italien är väl alltså Serie A nummer 3. Och sen kanske väldigt, alltså något spanskt ibland. Om det är stor match. Letar mig sällan till Tyskland. Men när man väl gör det så tycker jag att det är... Då blir man så glad av hur otroligt fin den där supporterkulturen är där. I någon form av hybrid av 51% regeln, vad man ska kalla det.
Billiga biljetter framförallt.
Det känns som att det är, liksom, det är lite mer folkets liga på något sätt.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hur känns det att sitta i ett sånt här sammanhang när du inte får styra innehållet?
Ja, men det är lite mer styrd. Jag, nej, det gör jag inte. Det är det enkla svaret. Men jag är otrivs inte. Alltså, ni är ju trygga. Det är jobbigt att sitta i ett sånt sammanhang när man känner att någon inte är liksom trygg. Då, ni vet ju vad ni... Någorlunda vad ni pratar om i alla fall. Då är det ju lite...
Med betoning på någorlunda känner jag också. Ja, svårt val att tacka ja, var det inte.
Till det här?
Till er.
Det här var
till
jättesvårt.
Ja, det här var jättesvårt. Många förhandlingar.
Nej, men det var, alltså, rent, det var mycket praktiskt som skulle redas ut. Alltså, eftersom jag är ju anställd av den liksom, underhållsdelen av kanalen så var det tråkigt att lyssna på kanske. Men det var en liksom, kontraktsförhandling som behövde göras och då behövde man ta ställning till det också. Och sen så var det rent schematiskt att få ihop det. Så att när vi väl kom ner till att säga, ja, men det här går nog att göra. Då kändes det som att vi hade kommit så långt in i det så att då kändes det också så självklart att göra det.
Hur parades du och Frida ihop då? Ni kände varandra tidigare?
Ja, liksom... men vi har faktiskt jobbat ihop för riktigt länge sedan. Vi jobbade ihop, min fru jobbade på, vad var det, Veckorevyn hon jobbade? Jag hade någon mycket, mycket märklig skämskudde på det här, spalt där man kunde ställa frågor och Frida hade någon tränings...
Ja.
Del tror jag att det måste ha varit. För inte hade de en sport. Nej, det var en träning. Och sen har vi jobbat ihop på nu på Mix Megapol. Så sänder vi tillsammans. Så vi har också lite erfarenhet från att sitta ihop. Men vi kommer ju, det roliga, vi kommer ju typ hänga minst ihop. För att vi går ju om varandra i sändningarna. Liksom. Ah, okay, så att det blir mer häng med...
Dina sidekicks.
Ja, men Sia, Sia Orsfalaj och Vicky Blomé och Henok Goitom och Micke Lustig och Ekdal.
Vad tyder på att TV4 Studio blir bättre än SVT's?
Nästan allting skulle jag säga.
Ja, utveckla det.
Nej, jag vet inte. Jag tycker det är jättesvårt för mig att avgöra och jämföra. Jag vet inte hur de kommer att ställa upp. Som jag har förstått det så är det väl, det blir väl den vanliga uppställningen för deras del. Och de är ju svinduktiga. De är jättekompetenta och har ju mycket av, alltså, lite det vi pratar om här. Det är ju klart att en Nannskog gör sitt till vad det gäller att få de där garvsituationerna och mycket, mycket hjärta och själ i det. Och Therese är ju fantastisk och det är väl André som ska göra sändningarna som jag har förstått det. Jag
antar det.
Ja, gissar det. Så får vi se, de kanske har någon jätterolig överraskning i sitt uppställ också. Om man nu vill titulera mig en rolig överraskning.
Det... Ja, du sa till och med en jätterolig överraskning.
Jag kände att jag tog i, ville dämpa det, men jag gillar ändå att du snappar upp det. Ja. Jag vet inte, jag har ingen aning. Jag tycker att...
Fast det har du ju.
Nej, men jag har ingen aning om hur, alltså, jämförelsebiten. Nej. Hur man liksom ska...
Men du har koll på dina egna överraskningar?
Ja, mina har jag väl koll på, men deras har jag inte, koll på. Men jag är väl den överraskningen som det är i år.
Sen upplever jag att det liksom... just sport-tv bevakas på ett annat sätt kanske en annan tv. Liksom. Det är ju ganska många, vi har Leifby och Kronman och en hel del recensenter som är
ganska hårda.
Hur tror du det kommer ta sig emot i den typen av spalter?
Men, historiskt sett så kommer jag ju toksågas som man tittar på hur det brukar bli. Så det är väl... Men för mig är det så här, jag har... När jag klev på och gjorde Idol första säsongen så var det liksom, då bevakades, för du har verkligen en poäng i att det är fascinerande att sport-tv bevakas så pass mycket som det görs. Det är väl en intressefråga såklart. Men på den tiden var det ju nöjes-tv var väl i princip nästan lika bevakad och omskriven.
Ja, gossen som satt betyg.
Gossen hade varit mitt uppslag. Han är alldeles för orutinerad. Liksom, kommer inte att hålla.
Vi får ta det med han här uppe.
Vi har nog pratat om det, tror jag, gossen. Men det är ju 13 år senare. Men det behöver ju... Alltså, det betyder ju ingenting. Det är vad det är. Eller det är jättekul att ni skriver, tror jag menar. Men för min del så har jag aldrig gjort det för att få hyllningarna och därmed heller inte gjort det för att vara rädd för sågningarna. Utan,
det känns som ändå som att du är någon slags regnjacka där. Att du låter rinna av dig och inte tar det personligt.
Ja, det gör jag nog. Men jag väljer också att se det vad det är. Det är ett jobb. Det är liksom, jag kan bara göra det jag gör. Blir det bra så blir det bra. Tycker folk om det så är det kanon. Tycker jag om det och de som bestämmer så kanske vi gör det igen. Annars är det vad det är. Men med det sagt så jag ska inte sticka under stolen med att det här är ju hade jag sagt det här till liksom 12-åriga jag att jag skulle få liksom jobba med det här projektet så hade jag ju blivit väldigt, väldigt glad. Så att det är klart, det finns en sån grej som är spännande för egen del och rolig och att man vill att det ska bli väldigt, väldigt bra. Och därmed kanske man lägger in mer i en mycket, mycket orättvis Leifby-sågning. Men det må vara hänt, men då får det vara vad det är.
Vi ska möta honom. Lika dumt som det är att fråga en idrottsstjärna med nyskrivet kontrakt om framtiden, så är det ju att fråga dig om framtiden. Men skulle du kunna tänka, se dig själv som mer sportprogramledare framgent?
Ja, men du säger själv, det är liksom, jag vet faktiskt inte. Det är, jag har aldrig gjort det här förut. Det kanske kommer att vara jättekul. Alltså det här är ju, det är ju det som, ni vet ju det här är ju jobb som vilket annat. Trivs man och mår man bra, har man jobb, alltså roliga, härliga arbetskamrater och bra förutsättningar och bra chefer och det är så många faktorer, då kanske det är jättekul. Men man kanske också tycker att det här var ju inte alls roligt liksom. Men det är verkligen vad det är, tycker jag.
Känslan är ju att du inte kommer att vantrivas. Men det är bara min
känsla. Det tror inte jag heller. Och jag menar, nu har jag ändå träffat och hängt lite med det här gänget vi ska jobba med. Det är bra människor. Och det är väl ändå det viktigaste, tror jag.
Hur känns det utan Sverige i mästerskapet då?
Det känns ju tråkigt, såklart. Yrkesmässigt tror jag på ett sätt att det kan vara både bra och dåligt. Är Sverige i ett mästerskap, det är samma sak för er. Då måste man ju skriva om det och prata om det varje dag. Då måste det komma en Sverigevinkel på nästan varje sändning man gör och inför varje match i princip. Så det sätter ju stämningen på ett sätt. Men det är väl klart att hade man fått välja så hade vi haft oss där. Det är ett mirakel att vi inte är där när man tittar på vilka nationer som har tagit sig dit. Det är fascinerande att vi ska långt ner i rankingen på några av de här nationerna som liksom ändå har lyckats ta sig dit. Albanien som vi, det är bara att titta på den matchen på Friends. Alltså det är klart att de gör väl inte sin starkaste insats och går väl inte in, men det är ändå vad det är att vi promenerar hem den matchen ganska enkelt.
Det är rätt tragiskt att när man utökade EM så var ju snacket om att vi aldrig mer kommer misslyckas. Man tar sitt EM eller mindre.
Så det är snarare att länder som typ Estland som jag råkar härstamma ifrån kanske skulle ha en ärlig chans att utmana om en plats.
Och det var väl tanken, precis, ja.
Ja. För att bredda det lite.
Och nu blir det ännu enklare till VM också. Då utökar de ännu mer. Så att där borde vi.
Ja,
borde
men vi det sa vi om EM också. Så att man kan
vad tror vi om Jondal?
Jag tror alltså att Jondal har en jävligt tydlig idé om hur han vill att Sverige ska spela, absolut. Så jag tror att han har spelarna ganska mycket med sig på tåget. Än så länge i alla fall. Sen är han lite, liksom, lite kantig som person, kan jag tycka ibland. Lite så... när han ska kännas innerlig så kanske kan man ibland få känslan att det är en person som spelar innerlig, om du förstår vad jag menar. Men jag tror att fotbollsmässigt så tror jag att han kommer skapa ett lag som är mycket, mycket bättre offensivt, men som också kommer läcka mer liksom, så att det kan bli speciellt.
Men sen var det länge sedan vi hade så här bra förutsättningar liksom, att titta på spelare för spelare när de spelar i de stora ligorna. Isak, Kulusevski, Gyökeres, vilka har vi mer? Ludde Augustinsson, Victor Nilsson Lindelöf, Isak Hien, Robin Olsson, alla de spelar liksom i topp 5 ligor. Var Hugo Larsson, Jens Kajust, Lukas Bergvall, alltså jag menar, vi har Rooney, Baraji, det finns hur många som helst i U21 också, så att det var länge sedan vi hade så bra liksom individuella spelare som spelar regelbundet.
Lukas, som bara sätta defensiven, så känns det som att vi har en offensiv som borde kunna lösa ganska mycket.
Problemet är att han kommer inte kunna sätta defensiven, för vi har fortfarande inga nya mittbackar som kommer upp av hög kvalitet, och vi har fortfarande inga sittande defensiva mittfältare som av riktigt hög kvalitet, förutom Kajust möjligen, men han har ju inte lyckats slå i Napoli och sådär. Så att han har ju fortfarande samma strukturella problem liksom i spelare.
Men man har basen. Isak Hien som är ordinarie i Serie A och Victor Nilsson Lindelöf som ändå
Nej, det är okej, absolut.
Gjort 300 matcher i United eller vad det är. Så borde man ju kunna få en defensiv som i alla fall håller för att ta sig till VM, tycker jag i alla fall. Men
det blir tråkigt utan Sverige. Ja, mitt favoritmästerskap är EM 96 av flera olika anledningar, men det kan vara rätt skönt med ett mästerskap utan Sverige. Dels som du säger, det behöver inte varenda litet hårstrå på foten behöver inte dissekeras i varje sändning i liksom kväll, morgon och så vidare. Och man kan fokusera och lära känna nationer, lag, ledare, spelare som inte är lika kända.
Ja, men så kommer det ju vara, för den här breddningen av vi har ju ändå släppt in en antal nationer som blir liksom spännande att följa. Det är liksom Albanien, har vi Serbien, Slovenien. Det är ett gäng sådana nationer som är, när man väl, att berätta de historierna är ju faktiskt på många sätt ännu roligare, för de är inte berättade lika mycket som ett England, Frankrike, Spanien, Tyskland. Det blir ju någonting annat, och Det är, ju mer man sätter sig in i de här nationerna och förstår deras historik, och det finns ju jättemycket kring hela forna Jugoslavien som är spännande, med unga nationer, otroligt stolta nationer, nästan alla av dem, som har så mycket att kämpa för. Och jag menar, när man gör sitt andra eller tredje eller till och med första EM, om man nu skarvar lite grann, så är det ju jättespännande. Vi har ett gäng nationer som gör de ett mål i rätt läge i en match. Då är det liksom, det är tv-puckstämning varje gång då. Mm. Och då blir det lite roligare. Och det är kanske det du är inne på, att det blir liksom mer spännande att följa den typen av
lite nya bekantskaper och andra sagor, så blir det inte bara liksom Sverige hela tiden.
Mm. Nej, men det är en jättebra poäng. Det är klart att det är att några av de bästa, finaste mästerskapen som man har följt, till exempel 2014 VM i Brasilien, var ju utan Sverige. Så jag håller med om att fokuset blir kanske rimligare.
Och sen blir det inte en sån överdriven hype på stan där hela AVN ska gå ut på en Sverige-match.
Sverige, det är bara, det dåligt eller vadå? Det är det som är charmen. Nej, i Sverige
där blir,
är.
Där blir jag lite konnoissör.
Där blir du lite Stockholms Lidingö.
Jag är inte från
Lidingö. Nej, men överklass. Vi säger från Norrland.
Nej, jag är från stan. Det är inte överklass. Det var arbetarklass förr.
Ja, ja, precis.
Exakt, tufft.
Förr, det var arbetarklass förr, sa du det?
Ja, nu är det väl kanske inte så mycket i stan.
Måste reda ut. Lång poddavsnitt om din klassresa, tycker jag. Det finns något där.
Kulturkille. Jag tror jag klarar mig från överklassstämpeln. Du, stort tack för att du var här. Jag önskar dig ett stort lycka till framöver.
Tack så jättemycket. Vilka kommer vinna? Vilka vinner allsvenskan är ju givet. Men hur, finns det någon möjlighet att liksom Malmö skulle kunna börja darra nu?
Kan vi bara reda ut det innan vi klarar? Det som jag sagt hela tiden. Alltså, förra året vann de 8 i rad från början. Och då var de i brygga och skulle ha typ tappat SM-guld med 2 omgångar kvar. Nu har de förlorat 1 av 6, va?
Eller? De vann 6 raka och så vann de cupfinalen.
Ja, precis. Och så nu har de torskat. Så att jag tror att allsvenskan, det är så mycket kommer de inte dra iväg. Men jag tror att de vinner, men jag tror ändå kommer bli jämnare än många tror. De ska in och spela Europaspelet också. Vi ser att de har fått skador nu. Det kommer säkert vara skador sen. Det kommer säkert hända en del i truppen.
Nog för att de har en fantastiskt bred trupp. Det man kanske liksom har glömt att titta på. De har ju ändå lite ålderstiget på vissa positioner och i vissa roller, ja. Där det kanske skulle kunna vara bli en akilleshäl, men
sen är ju det problemet som talar för Malmö, det har inte utkristalliserat sig någon given utmanare än, utan både AIK och Djurgården har ju svajat lite, de har förlorat Häcken, samma sak där. Elfsborg vann visserligen senast, men gjort det dåligt, så att Hammarby känns inte att räkna med, så att det är väl inte
någon guys.
Ja, precis.
Är det så fruktansvärt att vi släppte in det där sista minuten målet mot Malmö, för det hade varit en helt annan, alltså varit en annan tabell och en helt annan vurm kring.
Ja, det har väl skilt 3 poäng nu om man.
Ja, det har skilt bara 2 poäng.
Ja, 2 poäng
till och med det,
ja,
kanske. Ja. Men det var,
men det är inte omöjligt i allsvenskan. Det är ju en av få serier där vad fasen som
alla helst. Tror alla.
Ja. Så att, och det är en lång säsong. Det är många matcher. Malmö ska spela i Europa. Det ska Djurgården också, vilket öppnar för lag som AIK till exempel.
Bollen är rund.
Vet vi det? Vet vi det? Har de pumpat den ordentligt?
Om inte en amerikansk fotboll.
Ja, exakt. Du, återigen, stort tack för att du var här. Var
tack. Roligt.
Och lycka till i sommar. Det kommer bli en fröjd att följa.
Det hoppas vi.
Mm, det hoppas vi också. Tack till er. Ni kommer tillbaka.
Stort det
tack.
Gör vi.
Tack.
Trevlig resa.
Tack.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Fock.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Okay.